en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Måndag förmiddag och Hockeystudion är äntligen tillbaka igen. Som vanligt har vi mig Julia Karlsson och med mig har jag Hans Abrahamsson och Thomas Ros. Hur mår vi idag hörni? Ros, du får börja idag.
Fantastiskt bra. Vi har fått så mycket cred för programmet förra veckan och vår sånginsats vid HV-låten. Jag har så många som hört av sig till mig och sagt att den där låten sätter sig direkt på hjärnan. Så att jag tror att vi ska ha ett sångtema i varje program.
Det kanske kan bilda en trio där va?
Trio med Bumba.
Det var bättre än när vi sjöng för Abris när han fyllde år, om andra ord. För då har jag för mig att det var riktigt kast. Men vi har steppat upp.
Ja, men jag känner ju Abris. Jag vet ju om att bakom den här Captain Haddock-looken så finns det ju en Ulf Lundell-romantiker. Så jag skulle nog vilja höra någon Ulf Lundell-låt av Abris.
Ja, det kan vi ta med oss till framtiden. Så ska vi se om vi kan leverera en sådan.
Ja, men jag mår bra. Hur mår Abris då? Han har varit i Åre hela helgen och varit på afterski, eller?
Nej, jag har kört after hockey, heter det så. De stängde liften redan klockan 3, så det var ju perfekt att ta sig in till både lördagsomgången och torsdagsomgången hade man med god marginal. Så att jag har försökt hålla mig uppdaterad samtidigt som jag har fått lite frisk luft och det har varit toppen. Sen så, jag vet inte, jag landade i morse så började ju de här mejlen och DM:en strömma in lite grann med besvikna supportrar som inte tycker att deras stjärnor ska vara ute och ta en öl på lördagen efter en förlust inför ett landslagsuppehåll. Och då kommer jag att tänka på det. Kommer du ihåg Thomas, alltså vilken uppgift man hade på om man jobbar söndagen efter sista matchen för ett landslagsuppehåll? Kommer du ihåg vilken huvuduppgift man hade då förr i tiden?
Ja, men det var väl lite så. Det var väl alltid, hände alltid något stök och bök där på den här liksom sista lediga dagen då. Och det är väl klart att de flesta SHL-spelare gick väl ut eller hade någon familjemiddag. Jag såg Jon Knut skulle stanna i Örebro i lördags och gå ut och göra stan osäker med alla sina bröder där. Malungsmaffian gjorde Örebro osäkert då. Så att det ingår väl lite att man får ha lite småtrevligt.
Ja, man satt och ringde runt till landets polisstationer och kollade om det fanns några anmälningar som hade skett. Men det var förr i tiden, så håller vi inte på. Så jobbar vi inte längre. Och hördes för Brynäs skulle ha en bastukväll eller någonting sånt här, tror jag, som en liten avslutning. Det kan ju behövas.
Fan, trevligt.
Det blir alltid känsligt när ett förlorande lag går ut och festar. Då tror jag det sticker lite på stället där de bor då. Speciellt om det är en hockeyort så att säga, liksom då, så blir det väl alltid. Brynäs har det väl inte så roligt nu och jag kan väl gissa att om det var Brynäs här ute i lördags så kan jag väl tänka mig att en del supportrar tyckte att ska inte ni vara hemma och träna istället?
Eller vila upp sig. Men ja. Så kan jag väl säga att det är ju inga supportrar från vinnande lag som har hört av sig, utan det är supportrar från olika förlorande lag i lördags som har haft en ganska tung säsong också som har hört av sig. Så att det hänger nog väldigt mycket ihop med hur det går.
Vad ställer ni i frågan då? Får man gå ut och ta en bärs eller ska man hem och träna direkt? Liksom?
Jag tror att det är upp till individen själv. Om han orkar gå ut och få höra att supportrar är missnöjda och ändå kan ha trevligt, men då får väl han göra det. Men om han känner att nej, men propparna kommer gå på mig så att säga, men då kanske man inte ska gå ut. För att hockey är känslor är hockey. Och man blir också, om man är ute på en allmän plats så blir man på något sätt där det förekommer alkohol, så blir man, du blir ju lite utsatt för att det kan ske lite vad som helst.
På tal om känslor, jag tänker vi hoppar in direkt i förra veckans omgång. Vi kan väl börja på stora snacksen, kanske lördagens match mellan Malmö och HV. Det kändes ju som att allt fokus var på den i lördags. Jag vet inte, tankar sådär spontant efteråt?
Oldschool-hockey. Jag börjar du, Abis, du är äldst.
Ja, men kör du, Thomas.
Ja, men jag gick igång väldigt mycket på det. Jag älskar ju när det är lite trash-talk. Jag älskar Sylvgård. Många tycker han är tönt och så vidare. Men jag tycker att han syns där ute i bruset. Han står för vad han säger. Det händer så många olika saker när han är med på en hockeymatch. Och nu börjar man ju se fram emot den här negativa kvalet, om det nu blir så. Det är HV har ju fortfarande en chans, Malmö räknar jag bort, att de ska kunna klara sig kvar då utan kval. Men nu har ju Malmö en taktik. De vill ju lite köra liksom det som kanske Luleå körde på 90-talet. De vill skrämma motståndarna. De har märkt att HV är ett ganska småväxtlag. Och kanske med en del som Malmö upplever mjuka spelare. Och det här ska Händemark och Sylvegård och de andra storväxta killarna i Malmö utnyttja. Att man är fysiskt överlägset HV. Sen om det funkar, jag vet inte. Jag tyckte jag såg i ansiktet på Emil André att han var lite störd över det hela. Och att tvingas då möta Malmö då kanske 4, 5, 6, 7 gånger på 2 veckor. Det kan bli tufft mentalt.
Ja, alltså man kan ju säga mycket om Sylvegård och bröderna och sådär. Man kan ha olika åsikter om dem och man kan tycka att det liksom är 80-tals... stuk på dem när det gäller det här lite snacket de har och sådär. Men nej, jag skulle inte heller vilja ha de två efter mig i bästa av 7 matcher i ett kval där. Och de kommer att ge allt för att Malmö ska vara kvar i SHL oavsett vilket lag de kommer att spela med nästa säsong. Så att, och i ett kval så blir det blir lite andra parametrar som kommer att väga in där. Så att, det blir intressant. Sen tycker jag Malmö har spelat ganska bra, måste jag säga, de sista 5-6 matcherna. Jag tror de skulle vinna mot HV i lördags. Och det studsar verkligen HVs väg, tycker jag, i den matchen. Malmö hade ju jättetryck där i andra perioden. Man hade ett mål som blev väldigt tveksamt bortdömt. Man hade flera jättechanser med John Orsius storspelare. Så jag tror att HV gjorde 3-0 på sitt första skott typ i andra perioden. Och det är klart att den blir ju tuff. Så att jag vill nog fortsätta hävda att Malmö är någonting på gång. Däremot är jag väldigt tveksam till den här målvaktsrekryteringen man har gjort med Brandon Maxwell. Jag kanske får äta upp den, men jag tycker liksom, ska man, alltså förändrar man på målvaktssidan, det blir ganska stora proportioner på det på något sätt. Va? För att du, det är inte bara att du tar in en målvakt, utan du sänker ju troligtvis två andra också. En lär du väl nästan göra det av med, och den andra känner att jag duger inte liksom att ta in en annan. Och då tycker jag att ska man ta in någonting då, så måste det vara något som är riktigt bra, så man känner att den här killen kommer göra skillnad. Och jag är inte så säker på att Brandon Maxwell efter en bra start kommer att vara det. Jag tycker han såg ihåll ut, lite konstig positionen också där mot HV. Så att där är lite fundersam på hur Malmö har agerat.
Man valde ju att skriva kort tid med honom och förlänga, så de har väl sett någonting positivt med honom.
Ja.
Och han kanske också kommer in med en amerikansk eller nordamerikansk positiv attityd. Han kanske inte är så ångestfylld som kanske många andra Malmö-spelare är. Och så. Så att det finns ju andra saker som kanske liksom en ny målvakt tar med sig. Brynäs har ju också värvat en målvakt nu för stadga upp. Man tog in VM-hjälten där, Olke Nora från Grand Rapids. Och det är också en fascinerande värvning. Man har ju skaplig målvaktstrio eller målvaktsfeeling den här säsongen, Brynäs. Jag undrar om ett lag har haft så många väletablerade namn. Alltså 4 stycken under en säsong.
Ja, nej. Den är, jag vet inte om vi kommer in på Brynäs sen.
Nej, men avrunda.
Ja, men jag är också lite där.
Skrämseltaktiken då? Är det alltså, Malmö kommer ju bara dra på sig utvisningar då egentligen, Abris?
Nej, men det är ju den balansen som du är inne på lite grann också som blir avgörande. För jag menar, kan du vinna den fysiska kampen utan att dra på dig dumma utvisningar eller för många dumma utvisningar, så är det klart att det finns en fördel i det. Så allt kommer ju handla om hur balansen, oavsett vilket lag de nu möter. Vi kommer väl, alltså det är ju inte säkert att det blir över 71 ens en gång, men oavsett vilket lag man möter så kommer det bli viktigt för Malmö. För Malmö är ju ett storväxtlag, Malmö är ett fysiskt lag. Jag tycker man är som bäst också när man utnyttjar den styrkan i det. Men där är det ju en balans då mellan att inte dra på sig onödiga utvisningar och till och med matchstraff då. För då kommer man ju sänka sig själv.
Tror ni att de kommer i så fall gå in, är det liksom HV71 och Brynäs som de i så fall spelar extra fysiskt mot? Eller är det vi tror att så här, skrämseltaktiken sätter vi in på Brynäs och HV, för att det är de två som eventuellt liksom kommer slåss om att möta Malmö?
Ja, nu vet jag att det är ju 11 matcher kvar. Jag vet inte om Malmö möter Brynäs någonting mer den här säsongen. Men jag vet att HV möter Brynäs här i början av mars, om jag kan mitt spelschema korrekt. Jag tror att det är HV71 man fokuserar på. Nu har man ju inte, nu har man ju mer match med dem, antar jag, den här säsongen. Men givetvis så kommer ju HV minnas det här. Och sen får vi se, kommer du ihåg vad Peter Forsberg gjorde för några år sedan, Abris, när han blev tjurig på att han tyckte att motståndarna körde på Modospelarna. Då värvade han in Donald Brashear för att liksom skapa lugn och ro. En superbuse från NHL då. Nu är ju Peter het som en get och han kanske pröjsar från egen ficka. Jag tror inte Kent Norberg drar i sådana där grejer, men det är klart att Kent Norberg kanske funderar på om man har ett lag som är lite mjukt, lite litet, behövs det mer karaktär och attityd i laget?
Ja, Brynäs Malmö möts 23 februari i Gävle då, så de har en match kvar att spela. Och sen är det 4 mars möts ju Brynäs HV också, det är i Gävle då. Så att de har, och det är väl klart att Malmö måste ju hitta sin identitet mot alla lag. Man måste ju spela fysiskt, alltså hitta det sättet man vill spela i ett kval. För kval för Malmö blir det ju. Så att det behöver vi inte fundera på. Där måste man hitta sin identitet i det. Men det är klart att man trycker på lite extra. Man möter kommande kvalmotståndare. Det är klart att det blir extra mycket, extra viktigt, extra mycket prestige. Extra viktigt att pinka i en revir i den typen av matcher. Så att det kan vi nog förvänta oss. Även mot Brynäs. Om de nu fortfarande är indraget i kvalstriden. Då, vilket jag tror att de är.
Men om vi stanna till vid matchen lite. Det var ju två situationer som var väldigt omtalade. Det första var ju Malmös bortdömda mål där. Och sen så hade vi ju tackling där, Händemarks tackling på André. Om vi stannar till först vid målet, vad tyckte ni där?
Ja, jag är ju glad att jag inte har det jobbet. Alltså, jag vet inte, jag tror inte att det finns någon exakt rättvisa. Eller det finns ingen exakt rättvisa. Där. Man tycker väl att Sylve går där och klubban hans är väl och petar i bröstet på målvakten och sådär in i målområdet och stör honom i hans agerande. Och sen var den gränsen går, det tror jag ingen riktigt kan säga. Men den är ju väldigt tuff. Men det har ju också varit en ganska hård tolerans, alltså nolltolerans i princip mot kontakt med målvakten inne i målgården då. Så att man kan ha synpunkter. Han är ju inte inne där, men hans klubba är väl inne och stör målvakten.
Jag förstår ju nu för att situationsrummet är ju som en liten, ett rum där man inte har så mycket insyn i. Och man har inte så mycket aning av vilka som sitter i det där rummet och så vidare. Jag förstår det, för det blir besvikelser och det blir funderingar. Jag vet inte om ni såg, det var någon tingsutspelare som uttalade sig här efter någon match. Där han funderade på varför situationsrummet bara dömer bort mål hela tiden. Och sådär. Så att de får ju aldrig egentligen beröm. De får ju bara skit, de som sitter i situationsrummet. Och domarna har en lite mer dräglig vardag när man kan skylla på att situationsrummet har gjort dittan och dattan. Jag vet inte om det kommer bli bättre. Det gäller kanske mer att de informerar och skapar förståelse för vilka beslutsunderlag de har och varför de gör vissa saker. Jag tycker att Nordamerika är väldigt bra på att visa bilder på hur man resonerar. Men så är det alltid den här tiden. Februari är alltid den tiden när spelarna blir galna på domaren och situationsrummet. Det är många matcher, serierna avgörs. Det blir svarta ögon, så att det här kommer fortsätta hela vägen till säsongen är slut nu. Vi har ju ett slutspel som kommer också där varje domslut och varje bedömning i situationsrummet kan bli oerhört avgörande.
Jag kan väl bara förstå, alltså jag förstår ju frustrationen till 100%. Man är ju uppskruvad, alltså det är jätteviktiga poäng som står på spel. Man kämpar för klubbens existens på, så får man sånt där mål emot sig. Så att det gäller ju att ha förståelse åt båda håll. Det gäller ju förståelse naturligtvis för att det är ett svårt jobb som man har i situationsrum, även domarna. Men samtidigt också den här frustrationen som måste råda när det är så mycket, det är sån gråzon där mellan vad man godkänner och inte godkänner. Men jag har väl släppt det där lite grann och känner väl att vi har väl ändå utsett de här till att göra de här bedömningarna. Och sen får man väl göra kanske en större då, kolla över det efter säsongen då. Men just i de här enskilda fallen får vi på något sätt lita på att det går så rätt till som det bara kan. Vi kommer aldrig, det finns inget så här exakt rätt eller fel, tror jag det där.
Jag såg att Marcus Ylvegård är den lugnare av bröderna. Ja, jag upplever det i alla fall lite.
Ja, kanske. Den minst vilda då kanske.
Ja, precis. Han hade alltså då, han spelade 11 minuter mot HV och hade Om jag räknar 2 stycken abuse of officials.
Det är ja, ganska starkt. Det var väl han som var inne och slog sig något bås där mot alla spelare. Var i motståndarbåset var Marcus Sylvegård inne.
Ja, men är inte han lugnare än Emil? Eller jag upplever det.
Vi får nog faktiskt, vi får göra det testet. Det är bra plusknäck. Ja. Vem är
lugnast? Här, hur, ja, avgör man, hur avgör man lugn då?
Där får vi nog kolla in. Situationer. Vi får ha 5 situationer som de får reagera på. Så får vi se liksom vad resultatet blir. 5 olika situationer.
Ja.
Kan vara allt från att någon går före i busskön till att domaren dömer fel på isen.
Mm.
Det där ska jag bolla vidare till Ekan och Lagge faktiskt. Tror det kan bli bra.
Eller får massa nedslag på bilbesiktningen.
Ja. Ja, eller lapplisa kanske så här man får ja, p-bot.
Ja,
lite sådana. Får vi se vilka som propparna går mest på.
Det kan bli bra tv.
Ja.
Mm, här i podden får vi känna en uppsamling sen där vi kollar över säsongen. Liksom, vem som haft flest utvisningsminuter eller någonting.
Ja, men de är ganska heta båda två kan vi säga. Sen kanske Emil är den som har profilerat sig mest. Han har ju varit med klart längst också av dem. Och ja, han har ju varit inblandad i betydligt fler situationer.
Mm. Om vi stannar till på tacklingen då. Händemarks tackling på André. Det blir väl matchstraff om jag inte minns fel väl? Vad tycker vi?
Checking from behind.
Hur går tankarna där? Vi hade ju en liknande situation mellan Lindholm och Abols också.
Ja, alla som håller på Malmö-sympatier tycker ju att Andrea borde vara förberedd för tacklingen och kunna fånga upp den. Händemark är ju en riktigt stor pjäs. Jag har inte hans mått, men det är ju en av de här spelarna som tillhör segmentet större eller XL-spelare i SHL. Jag tycker att han går in lite för hårt. Om det är matchstraff eller inte, ja, jag vet inte om jag orkar ha en åsikt ens om det där. Ska André kunna stå emot den tacklingen? Ja, jag vet inte. Förstärker han? Nej, det vet bara André själv i alla fall. Spelarna var ju på honom efteråt i alla fall och tyckte att han förstärkte. Och sådär. Det är snarlika händelser. Med Abols versus Lindholm så kan jag säga att tacklingen tar väldigt olyckligt. Det ser ut som att, jag tror han har hjärnskakning för övrigt Lindholm, om jag ska killgissa. Och det ska man vara väldigt försiktig med skador. Men det ser ut som att han käken eller huvudet träffar sargkanten. Och det är därför den tar så illa.
Ja, alltså vi har ju en hockey idag där är det väldigt populärt att skydda pucken så att säga med att vända ryggen till. På den tiden, förr i tiden, på den gamla goda tiden, så fanns det ju 2 saker liksom som man fick lära sig väldigt, väldigt tidigt när man spelade hockey. Det ena var ju att vända inte ryggen mot och det andra var ju att hålla dig väldigt nära sargen. För den här en och en halv meters avståndet till sargen, det är där det börjar bli farligt. Och vänder du dessutom ryggen till så blir det ännu farligare. Men det där har ju blivit mer och mer accepterat att det är liksom väldigt stort ansvar ligger på den som kommer bakifrån. Inte på den som väljer att ställa sig och skydda puck med ryggen mot 1,5 meter från sargen. Så att i den bedömning som är idag så ska väl Händemark kanske hålla igen lite grann då. Jag tycker väl att när det gäller Lindholm så gör ju han ett stort sett ett aktivt val att vända upp ryggen mot för att liksom stå emot tacklingen tror jag och skydda pucken och göra något som liksom gör att laget kan spelas ur zon. Och möter man en XL-spelare till då i Abol som kommer i ganska hög fart, jag tycker inte man kan kräva om man ska ha tacklingar kvar att han ska hinna avbryta den tacklingen heller. Utan då får man ju också, jag är mest orolig för spel, alltså matchstraff hit eller matchstraff dit, jag blir bara liksom, jag blir lite rädd när jag ser det här agerandet för deras egen skull. För att det är så lätt hänt att du åker in med huvudet stumt emot sargen som vi har sett exempel på där det får otroligt tragiska konsekvenser. Så att jag är mer, var mer rädd om det. Alltså sen matchstraff hit och matchstraff, men jag gillar inte alls den här risken man tar och det som har blivit lite accepterat och att man får göra det. För jag tycker att det kan få så allvarliga konsekvenser så att jag vill ha bort det där. Vänd inte ryggen mot för att skydda puck. Håller nära sargen är mitt tips liksom. Och då kommer vi att slippa det här. Det blir lättare för alla liksom. För jag vill inte se det här så mycket till. Så att, men sen matchstraff eller inte, ja, enligt regelboken som vi ser idag. Har han väl tid att se siffrorna på Andreas rygg? Sen finns det väl en annan diskussion som jag tycker man kan ta upp. Och det är väl det här, om man blir liggande kvar på isen. ska man kunna spela byte efter då? Är det liksom, är det, eller ska vi sätta en, ska det vara att man inte kommer in mer i den perioden och så vidare? Det tycker jag är en viktigare diskussion i så fall, för att jag tycker det ska få konsekvenser också. Man har så ont som man inte kan åka till Båse direkt och byta, då ska man då kanske ta det lugnt och inte spela mer den perioden.
Nej, men och det som är förödande för hela, det är ju att Anton Lindholm blev ju skadad. Han utgick ju, och det här är ju en spelare som kanske inte går ut, lämnar isen i det första taget. Så han lämnar ett återbud till Kronos landslagsturnering nu i Malmö. Och är det hjärnskakning eller någonting sånt där? Det ser ut som att det var någonting med armen också, ska jag säga. Eller handen också. Är det ett brott eller någonting, han är borta 6-8 veckor, så tappar Leksand sin kanske bästa spelare den här säsongen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi ska röra oss vidare från matchen HV71 Malmö. Jag tänkte bara, innan vi gör det lite snabbt, för en timme eller så efter vi spelade in senast så kom ju beskedet att HV byter tränare. Jag tänkte bara, vi kan väl nämna det lite snabbt där. Det har ju gett lite effekt veckan som har varit i alla fall. Vad tror ni om det här bytet?
Jag vill nog stanna lite vid bytet också och förklara lite som jag ser vad som har hänt på HV71. Mm. Alltså man har ju gjort precis allt. När Malmö tar in en målvakt till eller liksom sådär, så gör alltså HV, först så gör man så av med en mängd spelare. Man rejsar hej friskt, slänger Elvenes liksom till Leksand, skickar Davidssons till Finland och så vidare, och tar in nya spelare som varenda ledig spelare kommer dit. Och sen så väljer man att ta bort en assisterande tränare, Johan Åkerman, tar in Charles Berglund, Djurgårdslegendaren, och sen så väljer man att ta bort de två resterande tränarna i Stillman och Samuelsson, och in med Johan Lindbom då, klubbdirektör i HV71, och Pelle Gustafsson, HV-legendar. Alltså man har gjort precis allt som går, alla förändringar som går har man gjort, och då har Johan Lindbom tidigare fått sparken från HV71 som tränare något år efter guldsäsongen där. Så det är en cirkus som det var länge sedan jag har sett i svensk hockey. Och så blandar vi in också en styrelse HV71 som tycker på ett sätt. En ny sportchef i Kent Norberg i HV71 som har flyttat till HV för lite lugn och ro. Kanske inte lugn och ro, men i alla fall kommit till ett storlag där han kanske var anonym. Den här cirkusen är värt liksom ett eget dokument vad som har hänt. Och reder man inte upp det här i HV71, så kommer man också fundera på, alltså, kan Nubben sitta kvar? Kan Johan Lindbom sitta kvar? Kan styrelsen sitta kvar? Det var också väldigt tveksamheter runt Tommy Samuelsson som fick det här beskedet att han har fått lämna. Du pratade om honom, Abris. Men det är många saker, eller många som behöver titta sig i spegeln. Har jag gjort allting korrekt den här säsongen i HV71?
Ja, nej, nu är det snart bara spelarnas ansvar kvar, va? Nu har man gjort allt annat som går. Så nu är det väl liksom, det är väl som vanligt med byta tränare, att du har ju vissa möjligheter att få en kortsiktig effekt. Sen de långsiktiga problemen är alltid kvar. Det är väl någonting vi kan slå fast med det här med de klubbar som byter tränare ofta, är ju att problemen kvarstår ju. Sen är det ju olika lång tid hur bra effekt man får på de här tränarbyten. Man kan ju säga att Brynäs räddade sig kvar i SHL tack vare ett tränarbyte. Finns fler exempel på det. Det är möjligt att HV kan göra det nu. Men det här är ju bara en släckarbrände så att säga. Och sen är jag inte så säker på att det ens räcker. HV bytte ju tränare förra gången det var kval. Tog in Stefan Lund då. Och istället för Niklas Ram, och det gick ju inte alls, så att det är ju klubbar i kris och kaos som gör de där dragen, så enkelt är det ju, och någon gång ibland lyckas det på kort sikt, ibland lyckas det inte på kort sikt, på lång sikt blir det alltid sämre, att det är väl det man kan göra. Sen kan man väl säga att de har fått en liten effekt nu. Det var ju förlust första matchen, men sen har man vunnit två matcher nu då. Sen vet jag inte om HV har haft väldigt bra utdelning också. Jag tror man har skjutit klart minst i sektorn under den här veckan av alla lag. Man hade 20 skott på mål mot Malmö, 5 går i. Man har ju haft en hög utdelningsprocent i haft ett jättebra målvaktsspel i Jon Orsi och sådär. Så jag tror det är lite tidigt att säga att det är någon Johan Lindbom-effekt det här. Jag tror att HV har fått lite retroaktivt tillbaka den här veckan kontra att man kanske haft lite stolpe ut i vissa matcher där man spelat bättre resultat än tidigare under säsongen. Och det krävs nog lite mer för att jag ska känna att det här är något som verkligen har blivit en förändring.
Mm. Mm, vad har han för kontrakt? Är det en interimlösning liksom eller är det bara är det säsongen ut?
Det är nog han har nog bara tagit lite tjänstledigt från klubbdirektörsposten och hoppat in som huvudtränare. Mm. Och jag vill inte skulle det dyka upp ett kanonnamn kanske man till och med byter ut Johan och han går tillbaka till att bli klubbdirektör. Jag tror att man hade inget riktigt bra alternativ. Styrelsen ville absolut göra en förändring och då gjorde man den här lösningen helt enkelt och så då. Så att vi får se. Men spelarna har ju klarat sig väldigt bra undan kritik under den här säsongen. I alla fall konsekvenser och så. Klart vissa spelare har fått lämna och så. Men i slutändan nu så kommer det hänga på det. Mm. Om de ska klara sig eller inte.
Mm, vad tror du om Lindboms chanser i HV då, Ros?
Ja, men allting handlar ju om HV 71. För det första håller sig kvar till slut. Och är inför en kort horisont här så är väl om de lyckas gå förbi kanske Brynäs i tabellen. Och det är 11 matcher kvar. Det är 33 poäng kvar att spela om. Faktum är ju att HV71 har 4 poäng upp till Brynäs om man ska möta varandra. Men du vet 4 poäng, ja, nästa match så kan det vara att att det blir 7 poäng direkt. Då är det 10 matcher kvar, då är det alltså 30 poäng och 7 poäng upp. Ja, det är svårt, det är väldigt svårt att ta igen de där poängen. Så jag tror inte att HV kommer lyckas med att slippa negativt kval.
Men det är ju lite speciellt, man lämnar Gavlerinken som det hette förr, nu heter det ERP Monitor, i tisdags. Och då hade Brynäs 10 poäng upp till HV. Då kände man väl lite grann att ja, men nu blir det riktigt tufft. Och sen tog det 4 dagar och nu skiljer det 4 poäng då mellan lagen. Och klart att 4 poäng är ju inte mycket i det här, alltså när den här paniken börjar spridas också. Att man känner att man vill inte hamna i kval var som helst i hela världen utom att hamna i det här kvalet ungefär. Liksom. Det är klart att det blir ju speciellt för dem. Sen håller jag med Thomas att över tid så har vi sett att de här, det är svårt för bottenlagen framförallt att liksom äta upp de här 10 poängs försprången. För det brukar liksom bli, brukar vinna några och sen förlorar man några och så vinner andra laget och så man ska jaga i kapp någon och sådär. Så att det, ja, vi får se. Men avgjort är det i alla fall inte, det kan väl vara överens om.
HV har 2 raka borta matcher nu. Torskar man dem så är det 9 matcher kvar. Hänger med? 9.
Det som är grejen lite grann också med HV är att nu har man ju väldigt mycket borta matcher. 11 matcher kvar och man har 7 stycken på bortaplan. Så att man har ju haft väldigt, väldigt många hemmamatcher under en period. Jag tror man har haft typ 6 av 8 matcher har varit på hemmaplan av de 8 senaste. Så att sen vet jag inte det här med hemmaplaner. Är det här panikläget också? Om det liksom nästan kan vara tuffare att spela hemma när det är det här... får inte hamna i kval, får inte förlora.
En bortatabell säger ju att HV är SHL sämsta bortalag också.
Jo, Brynäs är inget superlag hemma heller om man jämför med det. Och det är de här lagen som är i botten på bortatabellen är ju dålig på hemmaplan och är ju långt ner i hemmatabellen också. Så att det är, ja, vi får se. Men det är klart att resor och sånt där om inte annat tar ju på en del också. Så att det kan ju spela in.
Mm, ni har varit inne lite på det, men om vi ändå stannar till vid Brynäs lite, hur skakigt är det i Gävle?
Det kanske jag ska svara. Nej, men det är klart att det är jätteskakigt på det sättet, i alla fall bland supportrar och sådär. Det är just också för att man var med om det här för bara ett par år sedan och vet hur ångestladdat det är. Och man hade väl också slappnat av lite efter tisdagen där och tänkt att nu blir det liksom ingen kaosvår här och sen är man tillbaka och så ska man ha ett långt uppehåll nu när man ska gå och älta det här också då och känna den här ångesten i. Det nästan var det bättre att rulla på med matchen tror jag för många. Så att det är ett tufft läge. Tycker väl inte att man har spelat jättedåligt i de här 2 senaste matcherna av det jag har hunnit sett. Men man har ju väldigt svårt liksom att göra mål. Jag tror man har gjort 6 mål på 3 matcher här eller någonting de här och det är klart att det blir ju tufft. Nu har man ju fått liksom, Lindbäck och försvarsspelare har fått mycket kritik. Nu har man ju lyckats täta till det. Men sen har man för för få mål framåt helt enkelt. De här nyckelspelarna som har bäst betalt och som spelar avgörande roller i matcherna måste ju producera lite mer än det man gör liksom. Det är allt med Rödin och Timashov och Kinnvall och så vidare. Och att det liksom det är de här matcherna de behöver gå in och göra de här avgörande målen. Att det, ja, det är nog jättetufft. Det är ju tre lag, eller två lag det står mellan, som vi har varit inne på i podden tidigare. Det är ju Brynäs och HV nu som kommer upp om den här kvalplatsen.
Oerhört häftig värvning i Olkinora som vi minns från dubbla VM-guld och OS-guld. Och i VM med Tammerfors här nu, så han förlorar ju inte en match, gjorde han inte. Nej.
Släppte knappt in mål, va?
Ja, han släppte in en 11 i snitt per match. Så att det är ju en bjässe. Sen har han ju inte i Grand Rapids, så släpper han in nästa fyra mål per match. Så att det handlar ju kanske om att han passar perfekt in i det finska landslagssystemet. Men som Mikko Manner är tränare där, så borde han på alla fall veta hur han tar hand om Jussi då. Eller är det Jusso tror jag? Jag måste dubbelkolla.
Jussi
Olkinora. Also known as Juho Olkinora, står det här på Elite Prospect. Men häftig värvning. Hur går snacket i Gävle om honom då, Abris?
Nej, men man har ju pratat om en håll käftevärvning hela säsongen här. Att man tänker att Alcén ska leverera någon sådan. Nu kom det ju en sån då, för det måste man ändå säga. Jag är ju lite förvånad att Olkinora, nu vet jag mannekopplingen och sådär, att den finns där. Men att man väljer att gå till ett lag som är i kris och kaos. Jag menar, det fanns väl säkert lag i högre upp, till exempel Skellefteå exempelvis, som jag pratade om, som behöver fylla på. Det har varit mycket roligare att spela ett sånt lag. Men för Brynäs är det ju en skänk från ovan. Jag menar, det är ju en toppmålvakt i Europa. Sen ska man ha respekt för att han kanske är lite stukad efter ett misslyckat AHL-äventyr. Han har lagt mycket krut på att komma in i spelet på små rinkar. Nu ska han tillbaka i det här igen. Och klart, för ett lag som Brynäs i det läge de är i tabellen. Och med det målvaktsproblematiken lite grann som man har. För jag tror man känner att Karonen vinner inte många matcher åt oss. Och Lindbäck orkar inte stå hela tiden. Så är ju det här det ska ju vara bingo liksom att få in en sån här målvakt.
Undrar hur Lindbäck känner sig nästa år då? Hänger du med?
Ja, men det här är ju bara säsongen ut.
Jo, men jag känner nästa år att liksom, hänger du med? Alltså, tycker han att han har Brynäs stöd? Nu tar man in...
Ja, min känsla är ju att Lindbäck hela tiden har varit inställd på att man ska dela ett målvaktskap. Det var ju det som var tanken med Väveläinen. Och han var ju en av dem som verkligen ville att Väveläinen skulle vara kvar. Att de skulle göra det tillsammans. Men Väveläinen ville ju inte det. Alltså, han ville bara därifrån. Så att jag tror att det är klart att... Nu kommer det in en målvakt från allra översta hyllan, men samtidigt så tror jag också att han tycker att det är skönt att det finns avlastning här mot slutet. För att gå in med de 11 sista matcherna plus ett eventuellt kval, och du känner att vi har egentligen bara en målvakt vi vågar spela. Det är ganska tufft för den målvakten också. Han kommer ju bära liksom hela Gävles ångest på sina axlar. Liksom. Så att jag tror inte, och Lindbäck har ju varit en målvakt som har delat väldigt mycket under karriären också.
Det är en bra tid han kommer in i landslagsuppehåll och så vidare. Han har inte stått en match. Han stod här, ser jag, på nyårsafton stod han och släppte in tre eller fyra puckar. Jag tror han släppte in sista öppet mål där i Grand Rapids. Så att, han är inte jättematchvan, men nu får han ju det uppehållet på sig att träna upp sig i Brynäs. Och håll käften värmen är ganska bra. Det är ganska bra beskrivning av det hela. Håll käften, han börjar brukar man prata om, men det här är ju en håll käften värmning.
Sen är det ju med Brynäs lite grann. Nu hade man två raka segrar där och skulle väl åka till Karlstad och gjorde rätt, helt okej, eller en bra första period. Och sen match är stor, men förlora den och sen förlorar man nästa. Och det här är lite, för jag var tvungen att gå in och kolla på det här. När vann Brynäs fyra matcher i rad någon gång? Och jag fick gå tillbaka till december 2017 för att hitta en vinststreak på 4-3 poängare. Och det säger ju lite grann om problematiken. Man har lätt, alltså man vinner en två matcher, men sen har man svårt att vinna den tredje, och den fjärde vinner man aldrig. Man har någon så här gånger har man ju vunnit tre matcher, absolut. Men just när man går tillbaka till 4-3 poängar, då får man gå tillbaka till 2017. Alltså.
Jag funderade lite på, nu när det är dags för ett landslagsuppehåll, vilka lag gynnar det egentligen att det kommer ett landslagsuppehåll just nu? Det är ju väldigt kritiskt läge för många.
De som har mycket skadeproblem skulle jag i första hand säga. Typ Frölunda, Färjestad har väl också sliter rätt hårt. Leksand, men de går ju så bra så att det spelar inte. De går ju bättre när de här spelarna är skadade. Och så. Men framförallt de lag som har tuffa skadeproblem tror jag i första hand att gynnar. För det är svårt att spela utan sina nyckelspelare under lång tid.
Sen är det väl också vem som tar hand om uppehållet på bäst sätt. Det vill säga, det diskuteras ju all evighet där om ett lag tar ledigt i början av uppehållet eller slut av uppehållet. Vi hade ju något uppehåll i höstas här där många SHL-spelare åkte ut och åkte på semester nästan. Och så kom man tillbaka och förlorade massa matcher. Jag är för dåligt insatt i hockeyspelars anatomi och vad som är bäst för formtoppning och sådär. Men jag har ju så svårt att se att man kan vara ledig för mycket och sen bara trycka på knapp och starta om 10 dagar igen. Jag tror att man måste hålla igång på något sätt. Jag hade kanske också sett en träningsmatch eller någonting så att man inte tappar farten eller fokuset.
Nu är det ju inte superlångt uppehåll. Det är väl 10 dagar eller någonting har jag för mig. Börjar man inte redan på tisdagen efter helgerna. Så jag kan väl tycka att match känns det som att det spelar om så otroligt mycket ändå. Så det kan vara skönt. Jag tror att det är svårt också att få att det ska ge någonting och få en träningsmatch nu mitt i det här superheta där varje match är jätteviktigt, så tror jag hellre. Men däremot så håller jag helt med om att snudd på helt avgörande hur man tar tillvara på det här. Hitta rätt balans mellan vila och bra träning och sen också hitta balans mellan vissa spelare har slitit jättehårt. De kanske behöver mer vila, andra spelare har spelat mindre och de behöver träna i kapp. Andra spelare har varit skadade, de behöver än mer träna i kapp. Så att superviktigt hur man kommer ut ur det här uppehållet. Mm. För det bygger ju också självförtroende. Kommer man ut och gör 2 dåliga insatser förlorar så kan ju det lätt följa med en bit till.
Mm. Fattar man skulle ha en träningsmatch under uppehållet och sen så blir någon skadad. Det skulle bli ramaskri. Det skulle inte gå att ha det.
Ja, och sen en träningsmatch mitt i liksom SHL-tempot och sen träningsmatch. Man går på lågvarv, man är inte där mentalt. Vad ger en sån match och så vidare. Va? Men det är väl klart om vi pratar om de här lagen som får tillbaka massa spelare och ska sätta nya kedjor, nya backpar. Vi har ju en jätteintressant situation i Leksand som kommer upp här med Kjellarik och Rohoma och Rivik som alla ska komma tillbaka nu till efter uppehållet. Jag menar, hur ska de in? Ska de bara få en plats eller ska de förtjäna en plats när många andra spelare som har kanske ses som grovjobbare går fram och blir matchhjältar? Där skulle man, i alla fall om jag var tränare för ett lag där man får tillbaka många spelare, så skulle jag vilja ha lite mer tid på med att sätta ett nytt lag.
Är han helt klar nu, Kjellarik, du som har koll upp i Leksand?
De säger det, 3 eller 4 år då, så det är ett jättekontrakt då.
Ja, det är du som breakar nyheter på löpande
ja,
med Kjellarik, så det är du ja, som styr där, agendan här.
Ja,
det är
precis.
Det man vänder sig till nu.
Ja, precis. Jo, jag har fått många frågor om den. Som jag hör så är allting klart. Kommer den här veckan. Och den kom faktiskt från ingenstans, Abris. Du och jag, vi hade ju något sillusvep där förra veckan. Och den här kom ju liksom 11:45, bokstavligen. Och vi ändrade ju textens innehåll ganska många gånger där när vi förstod att det här är ju ytterst troligt. Det kanske var för bra grej att göra med ett sillusvep då, men som vi lägger bakom betalvägg då. Men det är ju en av säsongens stora värvningar. Men jag är osäker på om man gör Leksand bättre, om jag ska vara ärlig.
Hur skulle du formera laget nu då, om Rivik och Roma och Kjellarik kommer in också?
Ja, men det är ju det jag säger, att Leksand är ju just nu det formstarkaste laget i SHL. Rivik har kanske inte rosat marknaden på hela säsongen, men vi vet hur det stämde bra med Kjellarik och Rivik för några år sedan. I alla fall på hösten så var de extremt heta där Rivik hittade bra passningar till Kjellarik. Kjellarik står ju lite still och spelar hockey och det funkar ju inte riktigt 2023. Leksand har ju vunnit sina matcher den här sista tiden, eller 2023, genom att jobba stenhårt över hela isen. Och Kalle Östman har ju käkat dunderhonung och druckit någonting från någon vatten från Dalälven där, som gjort att han är ju superhet just nu. Och tänk om de trycker in alla de här spelarna nu, att det blir Rivik, Camper, Kjellarik då i en första kedja. Och så börjar man torska då. Hur gör man då?
Ja, det är lite som Modo, va? Som värver ihop lite och sen blir det bara... Har det bara gått tungt nu. Så att jag... Nej, men det är väl bara att och köra på. Men skulle du sätta in dem? Skulle du bilda en kedja med dem? Eller skulle du sprida ut dem över lite någon i varje kedja? Eller skulle du bänka dem helt, inte spela dem?
Jag skulle gå tillbaka till Rohoma, Klås och Lang. Den kedjan känns given. Sedan lider jag ju lite med att om inte Kalle Östman får fortsätta med Carter Camper i någonting som har varit en första kedja. Det vore synd om Kalle. Nu tror jag att han mycket väl skulle acceptera att spela en tredje kedja med kanske Heinemann och Ashton Carter. Men du ska in med Zachrisson också någonstans i det här. Jag vet inte, jag avundas inte lagbyggaren Leksand att få ihop det här också och kunna motivera för Kalle Östman när han kanske kommer utnämnas varje veckans lag som finns, att han ska spela en tredje kedja eller kanske en fjärde kedja. Det blir märkligt och sådär. Så att, ja, lycka till Björn Hellqvist.
Men det är väl bästa tredje kedjan brukar vinna SM-guld. Det har ju Växjö om inte annat visa upp några gånger och sådär. Och jag tycker ju, jag menar, den här kemin med Lukas Elvenäs och Kalle Östman verkar ju vara klockren, så att fortsätta med de två ihop i en tredje kedja. Och sen får man se om man har Heinemann eller om man behåller Carter Camper där eller hur man tänker och flyttar över honom. Så att det är klart det finns alternativ, men frågan är hur mycket bättre Leksand blir. Det är också, vi har ju suttit och hackat och gnällt en del på Leksand och Björn Hellqvist också den här säsongen. Att vi tycker inte vi har sett någon energi, vi tycker inte att det liksom har gått framåt. Och nu är det ju det man ser. Och det är ju liksom att Leksand har gått från att vara ett stjärnlag till ett hardworking-lag och har fått enormt bra utdelning på det. Med. Så man har sju segrar på de åtta senaste här nu och det är väl...
Det finns en förändring också som jag ser det. Att det när spelarna jublar, när Kalle Östman jublar ju mål, så tycker jag att de andra laget blir genuint glada. De har fått ihop gruppen med att de här doldisarna som Jon Knuts, Kalle Östman, Martin Karlsson har ju aldrig sett så här bra ut på många år. Han har en utgående kontrakt också. Det gör ju att man har byggt, fått in en glädje i truppen. Och det kanske man inte hade förut när det var lite stjärnor som inte presterade och de fick istid. Men det hände inte så mycket och då kanske gruppen, att det blivit lite surt i gruppen.
Ja, det är fascinerande med gruppkemi och att det fortfarande är en lagsport där liksom gruppen är viktig. Så det är det är intressant.
Men det är fascinerande, vi har ju gjort massa hockey-tv på slutet av Abris och spelarna, eller sportcheferna säger att det är tunnare marknad än någonsin. Då drar Tjomme Johansson fram Peter Sellerik från ingenstans.
Jo, det är klart, det kommer ju alltid något namn. Och har man någon koppling så blir det ju lättare. Men Johan Alsén drog fram Jussi Olki några också. Va? Och det är ju säkert Mikko Manner-koppling på det. Och jag skulle tro att Sellerik är en Marek Rivek-koppling på det sättet. Plus han har haft det tufft naturligtvis i Schweiz där då. Så att det finns ju fortfarande... Alltså, kontakter ska man inte underskatta heller. Det gör saker lite lättare. Hade en svensk tränare kört Brynäs så tror jag inte att Olkinor hade kommit till exempel.
Men tror ni att Sellerik dök upp liksom, alltså dök hans namn upp från ingenstans och då var det lite för Leksand som är så här, det här är en för bra möjlighet för att inte ta liksom. Alltså så här, kan...
Ja, men det är ju lite där man hamnar. Det är ju precis där man hamnar. Jag tror Modo kände lite samma sak också liksom, att det är liksom med Vela och Brickley och det här hela, det är lite för bra för att, och tar inte Vian så tar någon annan. Ta någon annan av våra konkurrenter honom istället. Va? Och så blir man liksom hånad på stan som sportchef om man inte tar de här spelarna och lite sådär. Va? Så att det blir en press i det där. Man, jag tror inte att man är helt säker på att man blir bättre. Men det är klart, man får ju en bredare trupp. Man får ju liksom lite mer marginal om det blir mycket skador. Men blir det inte skador då? Och då sitter du där med rätt många spelare som är missnöjda. En del spelar inte alls, en del tycker att de spelar för lite och så vidare. Och det där, det smittar av sig. Det är som Thomas säger också, bara en sån liten detalj som det här med att man jublar med liksom när vissa gör mål och andra gör mål och sånt. Det står ju för någonting. Va? Och, sen tycker jag det är lite fascinerande med Malmö som ratar Östman. Att till och med köpte man ut den till och med från kontraktet. Alltså han fick inte vara kvar i alla fall. Och dessutom Oskar Alsenfelt. Som man också gjorde sig av med. Så det är klart att det är lätt att sitta med facit på hand och vi vet inte hur det hade blivit med dem. Men det känns som att det kanske inte är de två bästa besluten Malmö har tagit i klubbens historia. Mm.
Hade ni velat se Sellerik i någon annan grupp? Någon annan trupp?
Mm.
Ja, det var det man funderar på, hur det gick till där. Och det är väl klart att man skulle vilja se liksom Facebook-kommentarerna om Selrek blev klar för Brynäs, vi säger det. Då hade det bränt till ganska mycket bland kanske både Brynäs-fans och Leksands-fans. Så det gör ju att jag inte säger att Leksand är tvingad att ta tillbaka honom, men det blir väldigt svårt att tacka nej till han. Och det här, det är ju säkert en hur ska man kalla det för, joint venture, eller alltså det är ju både Sok då, som tycker att kanske Selrek inte levererar. Han var ju nära Leksand redan till den här säsongen. Det var nog ett svårt läge. Och sen så sitter ju Leksand nu i ett av de här lagen som betalar mest för spelare. Och det vet ju agenterna. Och nu gjorde man ju av sig med Quenneville som man fick loss också en av de här finare campingstugorna ner mot Siljan. Och det var ju för att liksom kratta manegen för Selrek så att han kan bo bra när han kommer hit då med hans fru då. Och jag tror att man får pröjsa, om det är 3 eller 4 år nu, jag tror att man får pröjsa big time för honom också. Och det är säkert samma upplägg som med Mark Rivik, att man lägger en tung Sagnon-bonus nu. Och sen en ganska, eller hyfsat låg lön de här kommande åren.
Mm, på tal om Quenneville, det var väl ganska väntat att han inte skulle vara kvar i Leksand?
Ja.
Jag såg honom på någon sån här skridskoträning där med Marek Rivik och uppskattade att han kanske åkte 30% av vad han kunde. Så han hade nog bestämt sig för, jag tror att familjen ska tillökning också, så det passar nog bättre kanske att bo i Kanada för honom. Det vart inget bra förhållande.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Om vi tittar lite till på tabellen, Gud, jag tycker det känns som att allting är väldigt upp och ner nu. Vissa att man vinner en dag, förlorar en annan dag. Och det är med liksom stora siffror hit och dit. Har ni något annat som har stuckit ut i veckan?
Jag tycker att Oskarshamns bortamatch mot Luleå där, när första kedjan totalt pulveriserade Luleå, den var för mig helt otroligt. Alltså det, nu hyllade vi väl om förra veckan, och man kan ju nästan bara kopiera det vi sa då. Men de gör ju mål på alla möjliga sätt och Somolas liksom backhand upp i nättaket från typ 30 cm från mål. Också klass och så vidare. Oskarshamn slutar inte och imponera på mig. Och nu har man 60 poäng. Man brukar prata om att man behöver ha 61 poäng för att klara sig kvar i SHL. Och det är bara gratulera alla fans och hela Oskarshamn till att man lyckas hålla sig kvar.
Ja, inte bara det. Jag har ju garanterat att jag ska tippa seger för dem i åttondelen också, oavsett vilka de möter. Så att, jag tror att man ska spänna bågen betydligt högre än att liksom vara glad för att man är kvar. För det är bara konstaterat, det är som Thomas säger också, att de här spelarna, alltså det de gör med offensiva essen, det finns ju inte i något annat lag i stort sett. Det är ju mål som man liksom inte, även Karlqvist åker och bombar in dem i kryss och så, medan Bäckan mål där mot Luleå och sådär, så de leker ju hockey på ett sätt som när de är på humör, så finns det fasik när man hittar något lag som jag tror att de är liksom bäst i klassen där. Det vart ju lite så här, jag tokhyllade dem i måndags och så torskade de tisdag och torsdag naturligtvis då, så att jag kände lite dåligt samvete där, men sen vart det ju den här, och Skellefteå borta är väl kanske ingen match som man bara åker och vinner, men sen är man ju fullständigt, det är lekstuga där mot Luleå långa stunder, plus att man har ett jättebra målvaktsspel också i Tim Juel. Det känns som att han har kommit in och gjort det. Det har känt lite grann med Oskarshamn, att har de haft en toppmålvakt? Ja, och den offensiven. Det har man inte riktigt haft. Jag menar, Canara har ju liksom svajat en hel del under hösten. Och Joel har väl varit lite i frysboxen och sådär. Nu har han kommit in och spelat väldigt bra under den här perioden som Oskarshamn har. Ja, från jul eller nyår framåt. Och skulle de ha Nolkin år eller något sånt här liksom i mål nästa säsong. Och fortfarande ha kvar den offensiven. Ja, jag skulle inte vilja möta dem i alla fall. Så att, nej, de imponerar, och de kommer definitivt att gå till åttondelsfinal. Jag har svårt att se att de inte klarar av det. Även om det är tufft där nere. Det är många, många lag som, det är liksom Leksand och Rögle som äntligen fick vinna igen. Och lite så här, så var Luleå som man bråkade med där. Men jag tror att definitivt att Oskarshamn tar en åttondelsplats.
Ja. Vad tror ni om de övriga åttondelsplatserna då? Det är ju otroligt tajt där. Plats 9, 10, 11 just nu.
Ja, nu är Frölunda indraget i det där också. Liksom att riskera att missa topp 6. Mm. Ganska mycket spelare borta och sådär på sistone också. Och kämpat på med det man haft. Kanske inte lika bred trupp som Frölunda brukar ha. Mycket flera yngre spelare och sådär som följt på. Men nej, det, jag har väl sagt vad jag tycker. Så jag får väl hålla fast för det. Det blir som, den gissningen är ju lika bra som om jag skulle lägga ut en ny nu, känns det som. Och sådär.
Jag tror att det är jätteviktigt om man ska ha ett lyckosamt slutspel att man kommer topp 6. De här lagen 7-10 känns som att de dunkar sönder varandra i 2-3 matcher och sen ska de upp mot Skellefteå och Växjö. Så det känns som att, jag vill inte säga att det är onödigt att spela. Det är klart att man ska ge en chans, men ska man ha ett vettigt slutspel, då ska man komma topp 6. Så att det är ganska viktigt att ta sig dit och få de här vilodagarna inför slutspelet. Och jag menar, just nu har vi Örebro, Frölunda i kvarten och Färjestad, Timrå. Jag menar, det är inte omöjligt för Frölunda. Eller Örebro, Frölunda är en helt öppen match. Kan gå precis hur som helst. Färjestad är väl favorit mot Timrå. Men blir Färjestad Leksand istället så tror jag att det är en ganska öppen match också.
Och jag tror, sen är det som vi var inne på, liksom Leksand har vunnit 7 av 8 nu, lite som Thomas sa också med bottenlagen, att klarar man att fortsätta stapla, för nu har man liksom, man var ju så långt ner så att nu har man ju tagit sig upp där. Frågan är man orkar hålla det här poängsnittet eller man kommer få en dipp liksom rent poängmässigt och vilket gör att man får tufft att nå topp 6 på grund av det. Eller om man bara kommer att fortsätta alla mod och vinna 16 matcher i rad eller sånt här typ, eller i alla fall 15 av 16 då. Så vi får väl se, men det känns som att de har bränt av rätt mycket segrar här nu under en period för att liksom ta sig dit man är idag. Det kan bli tufft att fortsätta stapla segrar kanske. Så det är väl deras minus. Sen tycker jag liksom att Skellefteå är häftigt att följa på något sätt. De bara trummar på. Man bara vinner och vinner och vinner. Sen torskar man någon match emellanåt och sådär, men det är en oftast och sådär. Sen staplar man lite segrar igen och bara håller i. Jag har ju pratat om den här boxplay-statistiken som de har tidigare i podden där nu, och nu är man uppe i 9 mål i boxplay. Man har gjort 9 mål framåt när man har spelat boxplay, släppt in 22. Så att de är bra även där. Så att säga. De är farliga offensivt även i boxplay. Så det är ett tufft lag att möta. Jag såg dem här i tisdags kanske, va? Brynäs mötte dem och det var ingen av deras bättre matcher, absolut inte. Men de spelar ju i ett tempo som är så högt så att det blir jobbigt för motståndarna att stå emot hela tiden. Man trummar ju verkligen på, liksom. Det finns inga... Du får inte så mycket luft, du får inte så mycket vila som motståndare där. Och extra kul tycker jag, Jocke Lindström också. Var han 39 nu, Thomas, eller var han... Alltså han har väl piggare ben än många 20-25-åringar på den isen där, och det tycker jag är så häftigt att se.
Du ska väl också nämna Oskar Möller, han är inte 39 men han är väl född 89, så han är väl, vad kan han vara då, 33 år eller 34 någonting sånt där. Men han ligger ju på plats 29 i målligan trots många år i Nordamerika, gjort 181 mål. Haft en bra session nu på slutet också i Skellefteå. Det är kul när de här som liksom, när de inte ebbar ut och bara försvinner bort, utan att de gör säsongsbästa då. Och man älskar ju sitta och räkna här då hur långt Möller kan ta den här all time listan. Han ligger på plats 29 nu då. Jocke Lindström ligger på plats 21 och Joel Lundqvist ligger på plats 15 i alltså alla tiders poänglista. Det är de tre som är aktiva och som håller på nu. Jag vet inte hur långa Möller orkar hålla och spela hockey. Jocke Lindström är ju ett unikum och Joel Lundqvist också. Men intressant att se. Sen är det ju målskyttet för Möller där. 181 mål också som imponerar. Gör han 10 mål till så är han uppe på topp 20 och på samma notering som Erki Laine. Ja, jag gillar ju sånt här med statistik. Jag hamnar ju oftast på Elite Prospect när jag går på avträdet då, och då kan jag bli sittande där inne i 30-40 minuter och kolla poängligor och minnas namn och kolla målsnitt och så vidare.
Och sen, jag tror inte folk riktigt förstår hur mycket jobb det krävs av de här, alltså i träningsmängd, för att vara så bra i den åldern också. Nu är ju Möller visserligen 33-34, men Lindström, alltså, och hur viktigt det är, för jag menar, de här kan jag garantera att de tränar hårdast av alla snudd på där uppe, va? Och vilken krav vill man sätter då på de andra, att liksom de äldsta spelarna, de bästa spelarna tränar hårdast, för att du ser inte ut så där på isen som de gör om inte du har var extremt noggrann med fys och isträning och allt vad det innebär. Så att det är ju guld värt för en klubb som Skellefteå har de här role modelsen som de är. Och det är där många lag som kan vara avundsjuka.
Mm. Vad säger vi då? Tror Jocke Lindström kör ett år till? Han valde att förlänga ganska sent förra året.
Ja, varför inte egentligen? Jag fattade som förra året att han tappade lite lusten och sådär. Alltså det var inte, ja men lite grann att inte tyckte det var liksom. Jag tror att för honom tror jag är extremt viktigt att vara med och tävla om guldet. Vara med och vinna. Och nu är ju Skellefteå där. Och är ju bäst i Sverige just nu. Så att jag utesluter inte. Kunde han fortsätta den här säsongen så tror jag nog att han kan köra ett år till också. Men ja, vi får se.
Vi börjar så smått rulla upp på en timme. Jag tänkte kolla två grejer innan vi stänger ner. Det är ju sista värvningstiden nu framför oss. Är det någonting annat som är på gång? Något kul som ni har hört i era små gånger?
Ja, Skellefteå måste ju in med en målvakt. Det har vi ju nämnt tidigare. Det finns också en målvaktskarusell som är väldigt intressant. Kasimir Kaskeso är inte intresserad av, eller tycker inte att det är så roligt i Leksand. Och vill spela hockey. Du har ju samma läge med David Rautio i Timrå. Han vill också spela hockey. Och sen har vi Brynäs som tryckte in Olkinora och så vidare. Så jag tror att vi kommer få se en del förändringar på målvaktssidan. Och många också ska ju namnge en tredje målvakt här innan den 15. Och där kan nog bli ganska intressanta förändringar. Vi säger så här att Brynäs missar slutspel. Då kan ju, om de är pigga, då kan ju Djurgården namnge Olkinora som namngiven tredjemålvakt.
Han är hockeyfostrad i Vaxholm också, Olkinora, så han kanske längtar lite till huvudstaden igen. Han bodde ju där med sin far. Jaha, och mor, säkert. Ja, han var chefredaktör på Svenska Dagbladet faktiskt.
Ja, men det såg han någonstans, precis. Ja, precis.
Det skrev vi i vår internkanal. Så att, men ja, nej, för 17. Så han pratar flytande svenska med lite Stockholms accent. Så var det med Olkinora. Nej, men vi håller ju på det som Thomas säger. Sen tror jag så här, vi är lite så där också. Vi håller ju våra kort rätt tätt in till bröstet på något sätt. Så här innan vi vet att det är 100 klart. Det är dumt att bjuda ut dem till eventuella konkurrenter. Men jag tror så här, rent generellt så tror jag att det kommer att hända mycket sista dagarna. Jag tror att man håller ju på spelarna in i det sista, om man nu ska släppa någon som man ser att det inte blir några fler skador eller att han kommer in och gör det bra och så vidare. Men som Tyler Wessel i HV till exempel, vad kommer han att ta vägen? Jag tror HV vill vänta in i det sista. Lukas Wernbloom i Malmö, Tommy Karonen som Thomas var inne på där i Brynäs, om det nu är någon, om det är intressant för Allsvenskan, eller för SHL ens en gång, jag vet inte. Jag tror att det är kanske dumt att agera nu. Bättre att vänta fram till 13, 14 och 15 februari. Då vet man ändå lite mer. Har väl till och med hunnit börja spela någon match innan också. Så att se vad man har och vad man kan få in. Och så att det är väl mitt stalltips.
Ja, spännande då. Om en vecka så kanske det börjar dundra in lite nyheter med andra ord.
Ja, precis. Det kommer nog att komma någon så här nu. Men jag tror att det mesta kommer nog att ske sista dygnet. Mm.
Vi ska avsluta med något som vi körde igång med förra veckan. Veckans lag. Är ni mer förberedda idag?
Äntligen. Ja, marginellt mer förberedd. Men jag tänkte jag litar väl på Thomas.
Se om ni kan vara överens idag också. Eller om det... Se vad som händer.
Ja, se om vi kommer överens.
Målvakten, vi börjar på målvaktssidan där. Vad tänker du där då? Är det Ward och Jakob Johansson, eller vad känner du för något? Ward har ju bara en seger visserligen.
Nej, för mig är det Jon Ortsio faktiskt, måste jag säga. Det är ju klart mest räddningar den här veckan. 102 räddningar, 2 segrar. Jag tycker väl han var en stora skillnad mot Malmö och sådär. Så att i det läget HV är i nu så tycker jag väl att det är odiskutabelt med Ortsio faktiskt.
Mantas Armalis har 3 raka segrar.
Mm. Oh. Men jag vet inte, jag tycker inte att HV har släppt till. Jag tror bara Linköping som har släppt till mer skott in i sektorn också den här veckan. Man har skjutit väldigt lite framåt. För mig är det Orzio i alla fall. Men vi tar Orzio.
En räddningsprocent på 96, då ska man nog vara målvakt i veckans lag.
Ja, två segrar också. Det är mycket för HV i alla fall.
Backar?
Ja, backarna Thomas, så får du hugga en.
Ja, jag börjar fundera lite på Kaski, HV71 gillar jag. Nu kanske det blir mycket HV71 här, men jag vill nog tycka att Kaski ska vara med i alla fall som en back där. Jag tycker han gör det bra.
Ja, nej, men det är ju offensivt, han är skicklig. Har ju ett bra skott, måste man ju säga. Och sådär. Så att sen har han väl kanske lite brist i egen zon, men okej, okay, jag köper det.
Sex poäng på 5 matcher.
Ja. Nej, men alltså, då blir det lite samma, lite liknande spelartyp då, så en högerfattad offensiv
nu kan vi inte, vi får inte ta HV nu i alla fall, eller hur?
Nej, det kan jag lova. De har ingen mer högerfattad skicklig back, så att det är ju... Så att, nej, men jag tycker väl Jonathan Podas får lite för lite cred faktiskt nu på sistone här. Så att jag är inne på att lyfta in honom. Det är ändå liksom bästa backen i bästa laget. Och han spelar väl sina 24 minuter eller vad snittar den här veckan och gör. Öser inte in poäng, men gör ändå poäng och sådär. Så jag tycker att han... jag vill ha med honom på något sätt där. Och, så vi får köra Podas och Kaski då.
Mm. Kedjan, vi har väl en spelare som är övertygad om det inte så att någon av oss har rökt bly då. Rökte du bly uppe i år eller höll du borta från det eller?
Nej, jag har aldrig testat det där med bly faktiskt.
Nej.
Inte nu heller, ska jag säga. Jag har inte rökt bly nu heller. Så att, men jag lämnar prova det någon gång, för du pratade varmt om att röka bly. Alltså,
ja, men då blir jag kan gissa att det blir tilt i huvudet om man gör det i alla fall.
Ja, du har inte gjort det heller eller?
Nej, precis.
Nej, okej.
Jag sniffade nog bensin när jag var 13-14 år. Jag vet inte om... Men det jag försöker komma till är att det finns ju en spelare som är tokgiven. Och det är ju Karl den 12:e. Håller du med mig om det, eller?
Ja, vi är ju helt överens där. Det är odiskutabelt, heter det.
Ja, och det är ju Kalle Östman jag tänker på, så att säga. Sen vill jag nog ta med... Jag blev så fascinerad över... Så, har ni sett Ole Palolas mål där i Timrå där, hans slagskott från innanför blå?
Absolut.
Ja, det vart jag fascinerad. Så jag vill nog ta med Palola också, och sen Oskar Möller tar jag.
Ja, du tog alla tre sådär bara.
Ja, men okej, men det är mina. Du får väl också tycka till, men Karl den 12.
Vi ska ju ett veckans lag här. Ett veckans lag.
Jo, men Karl den 12 är du väl med på, men sen kan du väl få diskutera de andra två då.
Ja, men nej, men vi tar väl dem då. Jag hade lite kandidater där, men...
Nämn dem då, nämn dem då.
Ja, jag kan ju inte släppa Karlqvist på något sätt, liksom. Jag tycker att han är så jäkla häftig. Och jag vet inte, förra året så... Jag vet inte hur viktig han är för de andra heller, men han lyfte ju Rosdahl och Olofsson till himmelska höjder förra året. Och nu är Somela och Oksanen liksom... De är ju bra, men alltså han gör många spelare runt sig bättre också. Så han är så cool. Han åker ju bara runt liksom i sitt eget tempo. Lite sådär företagshockey typ, känns det som att han lirar. Och så bara levererar han saker som ingen annan i närheten av i den här ligan. Möjligtvis Somela då kanske, som är på skicklighetsnivå där. Så att jag är ju svag för den Karlqvist, måste jag säga. Jag tror han spelar så här nästan 22 minuter snittar han också som forward. Det är mycket. Så att, ja, nej, men alltså det är väl en spelare jag vurmar lite extra för. Men det kan vara svårt att få in honom där. Vem hade du med en Möller, sa du?
Ole Palola.
Han gjorde ett snyggt slagskottsmål.
Ja, och jag tycker att det är
så... Karlqvist har gjort 30 sådana här snygga... Ja,
men då är Palola ny, jag vet inte, och vi har pratat om honom och kanske inte riktigt varit så jättehög på honom. Han har inte alls rosat marknaden i Finland. Många trodde att bäst före datum har gått ut på honom. Jag vet inte, bara pricka krysset med ett slagskott så där långt utifrån. Jag tycker det är urhäftigt. Han kommer också från en period i Finland där han liksom har varit iskall. Och spelar 11 minuter per match. Han får inte mycket speltid i Timrå. Häftigt. Hur häftigt som helst.
Ja, vi får ha de fyra, eller vi får komma överens om att vi kör på Thomas linje då, så får läsarna höra av sig om de tycker.
Eller så kan vi säga att vårt lag spelar 6 mot 4, så vi tog ut och satte in en extra forward i laget.
Oh. Ja. Eller 6 mot 5.
Ja, precis.
Mm, och tränare.
Tränare då?
Nej, det måste ju bli Björn Hellqvist på något sätt, va? Jag tycker det. Han har fått en del skit under säsongen, och jag har verkligen funderat på om han är rätt man för Leksand och sådär. Så att det har ju visat att han är kanske det är sånt här typ av lag han ska ha för att liksom, och de flesta kanske ska ha för att nå framgång. Att man är ett jäkligt hårt jobbande kollektiv.
Det Björn och Leksand har gjort också, det är ju att man lyckats inte vända. Jo, men vända gjorde man kanske mot Örebro, men mot Rögle i alla fall vinna i slutminuterna. Det är ganska svårt, och han har ju haft då lite matjord i fickorna när han satt in rätt spelare. Och allting har ju liksom, den taktiken han haft i slutskedena har ju lyckats både mot Rögle och mot Örebro. Så att man får ju ge honom att han har hittat rätt med spelarna nu. Och sen den här glädjen också som man kanske har saknat i Leksand, den finns ju där.
Mm. Och med det så stänger vi ner veckans avsnitt. Tack Hans Abrahamsson, tack Thomas Roos och tack till alla er som har lyssnat. Som vanligt, har ni frågor, funderingar, tankar, åsikter, hör gärna av er till någon av oss, och sen så hörs vi igen om en vecka.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.